Hej och välkomna allesammans till ännu ett avsnitt av Nixörna. Vi är tillbaka en gång per vecka. Ni vet vad det är som gäller. Och med oss idag har vi faktiskt en gäst som jag tänkte under veckan. Fan, vi måste ha Linken här. Vi måste ha Linken här för att Alex Lindqvist, ni som hänger med i svensk basket, vet att han har bestämt sig för att avsluta sin basketkarriär. Och det har varit en oerhört intressant karriär. Faktiskt, tycker jag i alla fall, Linken. Du får berätta sen. Du hade ju några sejourer i ganska random klubbar nu när man tänker efter. Man har glömt bort det. Men med oss har vi Alex Lindqvist och framförallt Stefan Jovanovic, som har blivit ordinarie nu i Nixörna. Vi är tre här, med två av oss ska hylla Alex Lindqvist. Lindqvist, Alex, hur är läget?
Det är bara bra med mig faktiskt. Tack för att jag får vara med och att ni hörde av er.
Och Stefan, hur är det läget med dig, min broder?
Nej, men det är bra, och Alex säger tack, men det är fan med vi som ska tacka honom för att han vill vara med. Det har varit lite svårt att få ihop det rent tidsmässigt, dels för att han antagligen i egenskap av småbarnsförälder har haft en hel del för sig. Sen har jag varit lite av en av ett käpp i hjulet, för jag har ju haft lite grejer som jag också ska göra, bland annat en födelsedag i eftermiddag / kväll. Och Alex vet att jag gillar att stöka ute på stan, så jag uppskattar att han tog sig tid och är här med oss.
Stefan, berätta varför du ville vara med i just det här avsnittet.
Nej, men jag såg att Alex skulle sluta spela. Han hänger upp skorna i björken, checkar ut. Och när jag läste texten så blev det på hans Instagram-inlägg, blev jag berörd av det. Och så minns man ju tillbaka, för jag och Alex har känt varann hur länge som helst. Vi har mött varann i föregångaren till IC Basket, det fanns ju inte på vår tid. Men föregångaren till det i Vasalundshallen, Alex, du vet ju de här övre hallarna. Ja. Sen så har vi ju också följts åt under årens gång tills han blev lite för bra och jag var lite för dålig. Jag tänkte att vi skulle ta tillfället i akt och ge honom hans blommor, för det, han förtjänar alla blommor i hela världen.
Linka, vi pratade faktiskt lite om det här innan vi började spela in, men vi får ta och upprepa det. Du gjorde inte en enda sekund på planen nu den här sista säsongen. Kan du berätta för folk som inte riktigt förstår din situation varför det blev så?
Absolut. Den här säsongen har ju han varit en av de tuffare på det sättet. Då. Jag har haft väldigt mycket problem med skador. Först hade jag ju knät sen flera år tillbaka som har strulat mycket. Och sen när jag kom till Södertälje i år så hann jag göra tre träningar innan jag drog en bristning i höftböjan. Och i och med den bristningen så började jag få väldigt mycket symptom i ryggen. Och det visade sig att det var ganska allvarligt i ryggen, och om jag hade pushat för att spela så var det ju risk för permanenta skador, och det är inget jag är sugen på. Och det som doktorn sa också, för att verkligen göra det lätt för mig att välja, var: vill du spela en säsong, en och en halv säsong till, eller vill du kunna rulla snöboll med dina barn inom 10-15 år? Och då gjorde han det. Det var ett lätt beslut, och det beslutet togs egentligen i vintras, men det är de som har behövt veta, de har vetat det, och sen har jag fått känna själv när jag var redo att berätta för alla.
Ja, vad heter det? Du, om jag minns rätt, du var inte en skadedrabbad person tidigt under din karriär. Jag kanske har fel, du får rätta mig. Men jag vill tro att någonstans cirka 2018-19, Är det då du börjar få lite skadeproblem och det bara blir värre och värre? Hur kommer det sig? Eller har du fel i min analys?
Nej, alltså jag tror alla som är elitidrottare har känningar, och det hade jag ju såklart också. Och det var ju mycket strul med knäna. Det har det ju varit sen jag var liten, skulle jag säga. Men man har alltid bröstat det och bara kört.
Exakt.
Oftast får du ju höra liksom att nej, det är ingen fara, liksom. Det är bara ett hopp av knä. Det är nemas problemas. Vi rehabbar och det kommer bli bra. Och jag har ju rehabbat under nästan hela min professionella karriär och alltid haft känningar, oftast i knäna. Och i perioder har det blivit mer och sen har det blivit mindre. Och till slut så har man behövt göra en operation för att det har liksom eskalerat lite. Man har pushat sig lite för långt. Och i och med operationen då kom ju artrosen och sådana här bitar. Så det kaka på kaka lite grann.
Jag förstår att det kan vara väldigt frustrerande liksom, för man lever ju på sin kropp. Men samtidigt, du var också, jag vill säga att du var inte en spelare som var beroende av din atletism. Det var du inte det. Så du kunde ju ändå ta dig igenom många säsonger faktiskt, ganska smidigt. Det är därför jag säger, jag minns inte att du missade. Kommer du ihåg när du spelade i Nässjö och Solna och sen Solna igen? Även det där Uppsala året när du var riktigt bra och hade sjuka stats.
Ja.
Du missade inte matcher liksom?
Nej, och alltså på grund av känningar har jag aldrig missat en match. Om jag skulle missa en match då ska det vara någonting ganska akut eller allvarligt. Alltså en ordentligt stukad fot en dag innan matchen eller... Annars bröstar man då och kör, och det är alltid den inställning jag har haft.
Du ska nu gå till nästa fas av ditt liv, och där brukar jag alltid prata om med mina gäster. För jag tycker det är viktigt, framförallt om det är yngre som lyssnar, att de hör att det inte alltid är lätt. Även om du blir liksom heltidsproffs och du blir liksom basketspelare, så kan övergången vara ganska brutal. Jag vet när Dennis Hollander pratade om att han, vad var det han gjorde? Sålde kopieringsmaskiner i ett halvår och tyckte det var det absolut värsta någonsin gjort liksom. Men du har lite tankar på vad du vill göra nu framöver. Kan du berätta?
Ja, jag har studerat på halvfart och distans. Ekonomiutbildningen på Mittuniversitetet. Så det finns alternativ för plugg. Och jag rekommenderar plugg. Och om man spelar i basketligan och... Det vanligaste är att man inte har så himla bra lön. Då är det en bra kombination att kanske ta lite CSN, plugga halvfart ekonomi och spela, eller vilket man nu är intresserad av. Och sen spela och få en lite mindre lön, eller den lönen som marknaden ger en i Sverige. Så jag har ju förberett mig under många år på det, i och med att jag har börjat tänka på det och studerat ekonomi. Jag har alltid jobbat på min pappas bolag mellan träningar eller efter säsonger. Och så tanken har ju alltid funnits där att det en dag så kommer det här liksom ta slut. Hur mycket jag än älskar det så kommer jag behöva ha bearbetat det och tänkt på det och kanske till och med gjort en liten plan på hur det ska gå till. Och nu sitter jag här och har ingen plan, höll på att säga. Men så under tiden som jag har studerat ekonomi så har jag kommit på att jag gillar IT och är väldigt intresserad av det. Och det är väl dit jag söker mig just nu. Och under tiden så har jag ju tryggheten med att jag kan jobba hos min pappa då. Så.
Vad jobbar din pappa med?
Så när jag jobbar hos min pappa då är jag säkerhetskonsult. Så då är det lås och larm och kameror och massa sådana här passersystem och lite sånt där. Så om det är någon som behöver hjälp med sånt, ring till mig.
ring till Linkan så löser han.
Ja, exakt.
Eller om det är någon som vill ha någon som sysslar med molntjänster och Microsoft Azure, så finns också Alexander Lindqvist. Ni kan ju bara besöka hans profil på LinkedIn så ser ni vad det är han har gjort, tänker jag.
Exakt. Snyggt, Stefan. Bra.
Okej, okay, men du, Linkel, eftersom du har haft så enormt lång karriär, så tycker jag att vi redan nu går tillbaka till dina rötter, liksom, till starten på karriären. Och som jag har förstått det, du är väl, du, jag vet att du är 91, du är född 91 och du är från Täby då.
Sollentuna är jag ifrån.
Sollentuna, okej.
Ja, och sen var ju närmaste basketföreningen Täby.
Okej, okay, jävlar. Ja. Men ta oss igenom de här första åren liksom. Hur fastnade du för basket? Hur var uppväxten i Sollentuna liksom på 90-talet?
Nej, men jag har haft en väldigt bra, lugn och trygg uppväxt. En mamma och pappa som alltid stöttat mig liksom och kört mig alltid. En klassisk sån här svenne, radhus och hela den biten. Men och då var det ju egentligen att jag spelade fotboll med Kjerdals IF, pojkar 90. Och så var det en av mina närmaste vänner, hans farsa tyckte ju att ja, det fanns inte som det gör nu, liksom, att fotbollen rinner över på vintern och basketen håller på sommaren, utan vi behövde en vinteraktivitet, jag och Erik som han heter. Och då sa hans pappa liksom, men ska ni långa, ska vi köra på basket? Och då åkte vi till Tibblehallen. Tibble 2 var min första träning. Och sen ja, blev fastnade direkt liksom. Jag tyckte det var skitkul.
Vad heter det? Vänta, stopp. Så det är alltså en kompis, så du kommer inte från en basketfamilj eller så?
Nej, absolut inte.
Funderar du någonsin på hur ditt liv hade sett ut om du inte hade haft Erik, kompisen, och hans farsa liksom? Alltså, för det är verkligen, alltså, det är att forma ditt liv ju, det beslutet att ta dig till den träningen.
Ja, nej, jag har aldrig tänkt på det, vad som hade hänt annars. Men jag har alltid, sen jag kan minnas, så har jag alltid varit väldigt tävlingsinriktad. Och jag fick ju mycket sitta i skolan och prata med lärare att det är inte fotbolls-VM på rasterna liksom. Mm. Så jag har alltid, jag tror att jag hade ändå hållit på. Jag gillade ju fotboll också länge liksom. Jag hade ju försökt att bli proffs i vilken sport eller bli bäst på det jag än valde att hålla på med. Det tror jag. Det är så jag har funkat.
Vilken position spelade du på då?
I fotboll?
Ja.
Jag var målis för Kjerdals IF pojkar 90.
Du har ganska bra storlek för att vara målvakt alltså.
Bra storlek, bra på att snacka liksom. Kommunikationen är viktig där i målet. Så jag stod ju där och gapade. Och största fotbollsmeriten är att vi slog ut BP1, pojkar 90.
Jävlar.
I en kvartsfinal i kräftkuppen. Jag kommer inte ihåg årtal. Men...
Fina kräftkuppen.
Jajamän.
Men du, Linka, på din scouting-rapport står det att du är dålig med fötterna. Stämmer det? Ja, det är därför alltså, du aldrig hade kommit långt.
Nej, alltså de vet ju inte vad man... Alltså, jag har ju den bästa högerfoten i hela basketligan. Och det har jag sagt länge. Jag har den känsligaste och bästa högerfoten. 100%. Det finns ingen som har bättre fotbollsspelsinne och högerfoten.
Okej. Jävlar!
Så med andra ord så hade du tagit en plats mellan stolparna i Gnaget om du hade fortsatt spela fotboll?
Alltså på min tid stod jag Mattias Asper, så han var ju lite av en idol. Men jag hade säkert, alltså jag kommer ju säga ja eftersom du frågar.
Ja, såklart.
Det tror jag absolut. Bra size och liksom, ja, varför inte?
Linkan, modern fotboll, målvakten måste hantera både höger och vänster fot. Det är sjukt mycket fotarbete. Jag måste skjuta ner det här snacket direkt. Du hade inte blivit...
Du har aldrig sett mig.
Du hade aldrig blivit någon toppmålvakt. Jag läser det, jag skjuter ner det.
Alltså allsvenskan, inga problem. Gnaget.
Okej.
Höger fot, bra utsparkare.
Ajt. Men Linkan, hur gammal var du när du gjorde den första träningen?
Jag tror att jag var 7 eller 8.
Så det var väldigt tidigt alltså?
Ja, det var ganska tidigt, har jag förstått så här i efterhand. Så.
Och de här första åren, märkte du direkt att oh shit, jag är ju bra på det här, jag sticker ut? Eller var det liksom en långsam resa och du bara spelade för det var kul och så?
Nej, alltså jag var ju aldrig dålig liksom. Jag var ju, i början var jag ju inte bland de bästa, men jag spelade också med dem som var 1 år äldre. Så jag fick ju aldrig liksom känna på riktigt hur duktig jag var för min egen ålder. Utan det normala för mig, det var ju att köra med löken och grabbarna i mitt lag, i pojkar 90. Och till slut blev jag väl en av de bästa där i det laget.
Hur gammal är du när du känner att du, okej, nu, jag är ganska bra, jag vill satsa på det här?
Alltså jag har alltid trott sedan jag var liten att jag skulle spela NBA. Men när jag fattade att jag var bra på riktigt, då var jag kanske 11-12.
Ja, så pass sent alltså?
Ja, men då började de ju pröva mig med pojkar 91, för de var ju väldigt duktiga också i Täby. Pojkar 91 Täby var väldigt duktiga, och så var det så här, ja men Vi har en 91 som spelar med 90 när vill han komma och pröva någon match. Och så kommer jag och då fattar jag bara, okej, jag ligger ganska långt före många här. Mm. Jag kan bli bra.
Jo, tack. Det minns man.
Ja.
Precis, ja. Snart kommer Stefan komma in liksom med sina inputs från de här första åren. För du var ändå en upphypad talang. Jag kommer komma till det där Carl Klackenberg, Alex Lindqvist, du och grejen. För det var ju verkligen en grej. Vi har nämnt Carl Klackenberg typ 5 gånger senaste halvåret i podden. Men vad heter det? Fanns det någon coach på den tiden liksom? Eller fanns det någon idol som inspirerade det extra liksom? Och betydde sådär mer än andra så att säga?
Just då, för jag tror det var för samma för Kalle. Vi hade en ung kille som spelade med Pojkar 86 som heter Kristoffer Lundin. Roger Lundins son och Jimmy Lundins storebror.
Okay.
Och han coachade oss och han pushade oss ganska hårt liksom, men på ett bra sätt. Och han vågade pröva saker, så det var ju han som egentligen ändrade om så att jag skulle spela point guard. Fast jag var 1,96 när jag gick i sjuan. Så han sket i hur lång jag var. Han såg bara spelsinne och vilken känsla jag hade med boll och lite sånt. Så han bara, nej, du är min point guard nu. Kolla på de här videorna, kopiera allt det. Du måste kunna hantera bollen lite bättre. Och så jobbade han med mig.
Stefan. Vilket i sig är jävligt sjukt. För i och med att du ändå är 1,96 och du är, vadå, 13 bast, så är det fan i mig inte en självklarhet att du ska vara den som tar upp bollen.
Nej, egentligen inte. Det normala hade väl varit att sätta mig på en position 5 liksom. Men jag är väldigt glad att Krippe inte gjorde det. Att han såg något mer än.
Jag vet att du i det laget spelade point guard även senare i USM och sånt. För det kommer jag ihåg när Tim Ljunggren från Borås sa typ... Om du vet vem Tim Ljunggren är. Jo, du vet ju. Han är ju spelare för Norrort. Det kommer aldrig glömma. När vi var yngre och då sa han, ja men Alex Lindqvist var 2 meter och spelar point guard. Vi bara, vad fan är det som händer? Du vet. Och så fick de smisk med 50. Men vad heter det? Du Stefan, så du började ju möta Alex ungefär under den här tiden. Var det så att du direkt såg att han var mycket bättre än er, eller var det så att man bara varje gång du såg honom så blev han bättre och bättre och man bara shit, han drar ifrån oss?
Alltså låt oss vara ärliga, Alex var överlägsen redan första gången.
Dag ett.
Alltså låt oss bara vara så ärliga som möjligt. När vi väl spelade mot varandra när vi var kids liksom, då tänker man ju inte på det. Då yrar man ju runt och typ kollar på sina strumpor och sina skor. Man kanske går till bänken och dricker vatten när man egentligen ska spela försvar och lite sådana där grejer. Men jag kan inte påstå att jag har ett jättetydligt minne av när vi var supersmå och liksom lirade i Vasalundshallen. Men det finns ändå ett litet minne. Och det är en kille i Täby. Ni hade ju såna här linnen som man kunde vända ut och in. På ena var det typ rött och på det andra var det vitt, vill jag minnas i alla fall. Och du var ju alltid lite längre än alla andra. För jag spelade också med 90-erna. Jag började spela i Bollstanäs P90 när jag var 9 eller 10 eller något sånt där. Och då minns man det just för att du var lite större än alla andra. Och bra volym i håret minns jag också.
För det stod upp,
mycket bra volym. Det stod upp åt alla håll och kanter. Och du gjorde bara poäng efter poäng efter poäng efter poäng. Och när man är så liten och ser en person göra alla de här grejerna så tänker man för sig själv, vad fan är det som händer? Varför spelar jag ens basket? Så det var det tidiga skedet. Och sen då när vi blev äldre och man faktiskt fattade vem du var. Så Nick, du är ju inte från Stockholm. Du har aldrig spelat här uppe i ungdomsserierna. Men alltså, när man hör Carl Klackenberg och Alexander Lindqvist, det där är en av de sjukaste one-two-punchen som någonsin har existerat. För de där två, det spelar ingen roll vilka andra spelare de hade i det där laget. De två tillsammans var... Jag får gåshud redan nu. Det går inte att beskriva. Det är jättesvårt att beskriva.
Jag ska säga så här. Det finns massa upphypade ungdomslag genom åren. Liksom. Det finns lag. Så exempelvis, jag vet att Stockholm hade 80er, tror jag de var, eller något sånt. Jag vet att Solna, nu ber jag om ursäkt om jag har fel. 76.
77. 76,
ja.
87 sånt. Med Leslie Myrtle och Mikael Hermansson och Mats Levin.
Ja. Jag har alltid pratat mycket om Högsbos, det där, du vet, ni minns ju säkert med Brenda Barton, Kim Palmqvist.
Ja.
Det var fruktansvärt hur bra de var. Mejara, Flevlal, Patrik Drekant, Mario Drasic. Alltså fruktansvärt lag. Men jag har aldrig hört en duo. Alltså jag har bara hört i det här fallet att bara det blir så där mytologisk grej att det är en duo liksom, två personer. Och då undrar jag, vad fan gjorde ni? Alltså vadå, vann ni SM och sånt? För att få liksom den här statusen som ostoppbar duo.
Alltså vi hade i hela det laget, så hade vi många, vi hade väldigt bra storlek generellt. Men just den här lilla edgen och spetsen, det var ju jag och Kalle som kanske stod mest för den. Och vi gjorde det jävligt bra liksom. Vi kunde ju absolut ta över matcher tillsammans och bara se till att vi bär oss offensivt. Och sen, men om man ska vara helt ärlig, i Stockholmsserien då var det mycket att vi cruise-controllade över varenda lag.
Ja, bara en sån jävla sak. Ja, exakt. Och polisen då med Joel Perske och Peter Sjölund.
Mm. Exakt.
Nej, löjligt. Men då har jag en fråga till dig. Bara så att Nick ska få liksom en uppfattning, eller lyssna också för den delen, ska få en uppfattning om hur bra ni var. När mitt lag, eller det laget jag spelade i, säg Solna Vikings P91, när vi spelar mot Täby. Det är ju framförallt en bred trupp, och då är det allt ifrån Filip Thunborg till Martin Hallström, minns jag, tror jag han hette efter
Axel von Schultz och Oskar
Söderberg. Och de här namnen kanske inte säger så mycket för Nick, men när vi möter Täby, det här är ju fortfarande spelare som på ett eller annat sätt har representerat Stockholm på distriktsnivå eller på ungdomslandslagsnivå. Inga av dem spelar någon roll när vi möter Täby. Då är det bara Karl Klackenberg och Alexander Lindqvist man pratar om inför matchen.
Sjukaste. Ja, det... alltså, vi kan återkomma till Karl Klackenberg lite senare, för att jag har en rolig berättelse där. Men som sagt, Linkan, när började ni som ungdomslag? Hur gamla är ni när du märker att shit, vi är riktigt bra? Och hur gick det i USM när ni väl spelade och mötte lag som inte är från Stockholm?
Vi vann U16 SM tror jag, och vi gjorde alltid bort oss i Scania Cup, så jag tror vi kom om vi kom 3-3 eller om vi kom 4, vi förlorade varje semi i alla fall i Scania Cup, och någon var mot Högsbo och någon var mot Hörsholm tror jag, och Falcon, så danska lag, bra. Yes. Danska lag, men yes, många landslagsspelare från dem också. Nej, men alltså vi gjorde det bra, och sen vi vann väldigt mycket, och det var väldigt kul, och vi var en väldigt bra grupp som hängde i Tibblehallen i Täby och bara spelade och hade kul, och vi hade en bra träningsmiljö, en bra coach som pushade oss, och så det blev han, Kristoffer Krippe, han var aldrig nöjd liksom, även om han bara, varför vann vi inte med 70? Ja, vi vann med 69, Krippe. Så han pushade alltid åt, så hade väldigt höga krav och höga mål och en bra, rimlig vision för hela laget. Och hans pappa var ju med och tränade i pojka 89, så vi var ju fem från pojka 91 som tränade regelbundet med 89-erna.
Just det.
Och så var vi två från 91-erna som var med i Täbys herrlag, och de liksom vågade att flytta runt oss på ett helt annat sätt för att stimulera det som vi behövde då. Och så gör man inte alls i Täby Basket idag. På samma sätt liksom. På gott och ont. Men för mig var ju det verkligen optimalt. Och jag fick ju det jag behövde i alla fall upp till en viss ålder. När jag kanske var kvar lite för länge.
Så jag kan tänka mig att du ganska tidigt blev, alltså jag vill inte säga upphypad, men du visste att du var bra. Fanns det någon 91 i landet som du tänkte, ja fan, det är ju min rival, det är någon man tävlar mot? Tänkte du, ja, Pierre Hampton, jag hatar honom, jag ska fan se till att bli bättre än han typ. Eller fanns det någon sån grej?
Nej, jag hatade aldrig någon liksom, men det fanns ju, Pierre spelade också med 90 väldigt länge, så man kände inte riktigt till honom tills man började spela landslag, för vi möttes aldrig.
Mm.
Men Andreas Persson var ju en demon.
Ja, just
och sen
just
fanns det ju ett rykte om att det fanns en bra kille i Göteborg också. Och det var ju Chris då. Cherapovic. Men just annars det. Var det ju, det var, så inom liksom de som spelade Stockholmsserien så fanns det ju, det var jag, Klackenberg, och så var det Andreas. Och så var det polisen, killarna, mycket. Och Plaisir blev ju väldigt upphypad också.
Just det,
han kunde ju flyga redan.
Han var sjuk.
Ja. Han var sjuk när vi var yngre. Alltså. Han var ju djup.
Jag hann uppleva Plaisir när han var typ sådär 18 bass och startade över Stockholm 08 i någon ligamatch. Och då tänkte man, den här snubben, han kommer komma sjukt långt liksom. Ja. För han hade ju sån brutal atletism alltså. Den kroppen skojar man inte bort. Men vi får simma in i landslagsvattnet nu. För att du är säkert med ända sedan U15. Och ni två är båda med på regions. Ni är, båda får plats i regionslaget. Kan ni ge oss lite reflekteringar och minnen från den tiden och framförallt regionslaget?
Ja, det var ju nere i hus. Alltså, det var ju inte region då. Vi var ju stadslag hette det då. Så det, vi var ju Stockholm.
Okej.
Och det var ju skitcoolt, för då samlade man alla de bästa och man gick liksom och visste ungefär vilka som skulle komma och vilka som borde vara med, och man, hela den här grejen var ju den första liksom nästan professionella erfarenheten man hade liksom. Det var ju verkligen competition på riktigt. Och i första rundan kom jag ihåg att alla var uppe, det var skitmånga som var kom. Och jag har ju alltid vetat att jag var duktig, men jag har ju inte fått höra det från någon annan än från mamma och pappa och kanske Krippe, och jag har känt mig duktig liksom. Men när vi kom dit, då var det så här, vi skulle spela 2-2 på alla korgar, och så var det, om du vinner så går du vidare. Och då, jag kommer inte ens ihåg vad han hette, han som jag var med, men vi vann varje match. Och efter träningen kom Jocke Samuelsson, som var vår headcoach, fram och bara, du är riktigt bra, så där liksom. Så du kände man sig bara, tack.
Då flyger man.
Så det kändes väldigt bra. Ja, verkligen.
Stefan,
headcoachen kom fram på första träningen. Så.
Stefan, sa Jocke Samuelsson samma sak till dig, eller?
Fan vad taskiga ni är mot mig.
Nej, men du var ju med.
Jo, jag var definitivt, jag var också med i det där laget. Jag hade ju levt och verkat lite i en skyddad verksamhet i och med att jag fortfarande spelade i Bollstanäs P90. Så när jag kom dit, först och främst hade jag ingen aning om vad det var jag hade kommit till. För jag hade fått ett samtal av min tränare typ en vecka innan när jag låg hemma i feber. Och han bara, det här händer, du ska hit, du ska göra det här. Och jag bara, okej, alltså jag fattade ingenting. För jag spelade ju basket bara för att jag tyckte att det var kul. Sen att jag var så mycket bättre än alla andra i BSK P90. Det var ingenting som jag på något sätt tänkte på. Jag hade aldrig någon ambition om att jag skulle bli någon form av proffs eller någonting. Så när jag väl dök upp på den här första statslagsuttagningen. Så det här minns jag jävligt tydligt. Jag kommer in i omklädningsrummet och då är det tre personer jag ser där. Dels är det Filmon Russom, som är Alexander Russoms storebror. Det är en till snubbe som heter Alex Gidej, som också spelade i samma lag i Solna P91, som jag ser i omklädningsrummet. Sen så är det en stor jävel som kommer ut ur toaletten, och då är det Alexander Lindqvist. Och jag tittar bara på honom och jag bara, shit fan vad jag känner igen honom. Har han blivit så här stor? Vad fuck gör jag här?
Aha, så Linke var mycket längre än dig då?
Ja, alltså Alex var väl, nu minns jag inte hur lång exakt han var, men han kändes i alla fall jävligt, jävligt mycket större än mig. Och det ska föras till protokollet att jag var ju inte kort. Vi är 14 bass tror jag när det här börjar, så jag är ändå runt 1,91, 1,92 kanske. Och Alex är ju närmare 2 meter, kanske 2,02 till och med när vi drar igång det här. Så jag kollar bara på dig, jag vet inte om du minns det här, jag kollar bara på dig och jag säger typ hej. Och sen så sätter jag mig ett hörn i omklädningsrummet och byter om. Och jag får sån otrolig jävla prestationsångest bara när jag kliver in i det här rummet. För det märks ju ändå på ett eller annat. Nej, men alltså det har ju ingenting med dig att göra så, utan det märks aktier ändå på ett eller annat sätt. Att dels så känner ju liksom ni till varandra allihopa i det här, i det här rummet. Och sen så går vi ut och så ser man ju helt plötsligt att alla andra är ju typ lika stora ändå. Och så är jag där och jag minns att, och det här är ju något som jag bär med mig hela livet. Alltså, då var det första gången jag verkligen, verkligen, verkligen var nervös. Det här är min första kontakt med prestationsångest. Mina händer blir kalla. Sen så gick det ju relativt bra ändå. Jag kom ju med i laget. Men det var min första liksom träff med verkligheten på något sätt.
Du Stefan, jag kommer ihåg att du tog fram någon bild du har från det där lägret.
Ja.
Och då sa du faktiskt Samuel Lindqvist. Jag kommer ihåg när du skrev i gruppen att Lindqvist var för jävlig liksom. Alltså, han var bara otroligt mycket bättre än alla oss andra.
Ja. Det var om han och Carl körde cruise control i Stockholmsserien, så körde Fanny med Alexander cruise control genom hela Micke Herkel. För det är på en nivå, det är på en sån löjlig nivå. Jag var ju bara glad att jag fick minuter. Alex startade, tror jag, till och med varje match, förutom någon match där det var typ så här, ja, nu ska grabbarna från bänken komma in. Och jag vill också bara vara väldigt tydlig med att vi som satt på bänken, inom citationstecken, vi var ju inte dåliga på något sätt, men alla andra som spelade många fler minuter var ju så pass mycket bättre. Och det är ju klart att Stockholm ska vinna Micke Herkel Cup.
Ja, och så var det ju verkligen för oss, och det märktes ju sen när det blev ett U16-landslag, om det var 8 eller 9 spelare kom från det Stockholmslaget.
Ja.
Så det var, vi hade ett väldigt bra stadslag där, eller region.
Ja, ja, det var löjligt. Och jag är helt övertygad om att hade det varit en annan generation, för både generationen innan och efter, och kanske 2 generationer efter, eller årskullar ska jag nog säga, hade jag varit med i någon av de årskullarna, så är jag helt övertygad om att jag hade fått spela åtminstone lite mer än vad jag fick göra under den här upplagan av Micke Herkel.
Och du dominerar där, och sen sommaren efter så är du med i U15-anslaget. Och Alex, jag ska vara ärlig, jag har alltid tyckt att er generation har underpresterat med tanke på hur mycket talang ni hade. Faktiskt, alltså om man tänker efter så hade ni ju, vi nämnde ju precis Andreas Persson, som var en av bästa spelare i Europa när han var typ 16. I sin ålder i alla fall. Det var liksom du, det var ju, vi nämnde Pierre Hampton, vi nämnde Sharapovic. Och sen när ni spelade med 90-erna så kunde ni liksom få in en snubbe som Christopher Ryan, som var riktigt jävla bra på den tiden. Och när ni spelade med 92-erna så hade ni ju Challe och Gaddefors. Så eran största succé är ju egentligen när ni tar upp U20-landslaget det där sista året. Du är med då, tror jag. När ni vinner B-divisionen. Du är inte med i det laget.
Jo, jag är med. Men vi, fan, i U16 kom vi trea. Och
just
hade
det,
man kommit trea
i Makedonien,
nu, då hade man gått upp.
Jaha, så ni gick upp alltså 2 år, inte bara U20-året?
Nej, man gick inte upp som trea då. På den tiden. Nu gör man det. Men vi kom trea i U16.
Aha.
Första året U18, då var jag en liten så här, jag vet inte, jag skyller på kocken. Andra året U18, då vann vi alla matcher i hela EM. Då gick vi 8-0 och tog upp U18 till A-gruppen.
Okej, då tar jag tillbaka det jag sa. Så jag, det är fel analys av 91. My fault.
Och sen gick vi upp med U20 första året och spelade A-gruppen sista året. Och jag tror vi kom 9 då. Så vi slog Slovenien, Grekland, Ukraina.
Just det, precis. Du är ju med även ett år efter att ni går upp det där med... Så är det. Ja, men ni hade en nice lag i alla fall. Alltså ni hade verkligen nice lag.
Vi hade skitbra lag, och jag kan kanske hålla med att vi underpresterade lite, för jag trodde att vi kunde bättre. Men vi tog upp 2 lag i alla fall, och hade det varit andra regler när vi var U16 hade det varit 3 lag.
Och hur var det att spela i landslaget liksom där U15 och mäta sig mot de andra liksom? För jag antar att nu när man börjar bli 15-16, då börjar det bli mer på allvar.
Nej, jag tyckte att det var en otrolig erfarenhet att få åka dit. Det var ju jättekult, och det var ju på riktigt. Man fick sova på hotell, och det var, man gick runt med sina Sverige t-shirt och shorts, och man kände sig alltså cool och duktig, och det var fint att vara där. Och man, det här är ju killar som jag har kontakt med fortfarande, så du, att åka på de här grejerna, man får ju även vänner för livet. Du får se massa coola ställen du aldrig varit på, och du får spela basket på den högsta nivån i Europa i din egen årsgrupp. Så, och för min del med U16 och så, då ledde det till en massa annat. Det var ju Basketball Without Borders, det var Unicaja Malaga och det var Baskonia, och de här hörde jag av sig. Så det är en jävla chans och möjlighet att få synas också om man är duktig. Förutom det här runt omkring, resa, vänner, coolt.
Men då är min fråga, så det går ju ändå bra med landslaget och du säger att du får erbjudanden från lite etablerade lag kan man ändå säga. Varför väljer du då Solna Vikings?
Nej men, jag hade det jag var riktigt nära till att åka, det var ju till Malaga. Och de erbjöd ett 6-årskontrakt. Så en 3+3. Ja, och då var jag 16. Men mina föräldrar var inte redo för mig att åka iväg. De var inte förberedda på det och de tyckte att det var jobbigt att deras lilla grabb skulle åka iväg till Spanien helt själv.
Nu i efterhand,
vilket jag kan förstå och relatera till idag liksom, såklart.
Men, nu i efterhand, ångrar du det?
Alltså, nej. Alltså det är klart att jag går... Jo, alltså på ett, rent basketmässigt gör jag det, men jag sitter här i mitt fina hus med mina fina barn och min fina snart fru och liksom, så det är klart att jag inte ångrar det, men om mina barn hade fått samma möjlighet då hade jag absolut åk. Om ni vill, då åker ni. Så...
Men då har jag en fråga, Alex. Men om du hade haft med facit i hand och 16-åriga Alexander hade fått frågan, vill du dra till Spanien och spela i Malaga? Eller vill du vara kvar i Sverige? Göra 60+ all... Nej, men ja, bortsett från det sociala. Vill du vara kvar i Sverige? Vill du göra x antal år i basketligan? Vill du spela för landslaget? Vad hade du tagit?
Alltså det är ju inget snack om att jag hade åkt till Malaga.
Okej, okay. Så även med allt det här som har varit?
Ja, alltså om du vill maximera din basketkarriär. Från och med att du är 15 år ungefär så tycker inte jag att Sverige kan erbjuda så mycket längre.
Exakt, om inte du går på RIG. Och RIG är bra. RIG är bra. Ja.
Och nej, jag tycker inte att... Och så ska det flyttas upp till ligan liksom. Och nu finns det ju kanske det mer möjligheter än vad vi hade. Eftersom att det är lite sämre budgetar och sånt här. Så man är lite mer beroende av yngre spelare än vad de var när jag kom upp. Men enligt mig, om du får möjligheten att åka, åk, pröva det. Du kanske älskar det, du kanske hatar det. Men Sverige kommer alltid finnas.
Jag håller med dig. Du vet att jag håller med dig liksom, att det är så att det finns svart på vitt. Alltså alla ni som stannade här, du stannade exempelvis här och drog aldrig. Axel Nordström, han kanske var inte lika bra som du liksom, men han drog aldrig utomlands utan lät sig själv liksom få sin utveckling. Så ni är ett par, tre stycken som kanske ändå blev bra basketspelare. Men om man jämför med hur det gick med de som var lika gamla som ni var, som drog utomlands när de var 15-16 eller något sånt, de fick ju bättre träning. Alltså det är ingen snack om saken.
Ja, nej, alltså det är ju dumt ens att argumentera emot den. Du argumenterar mot världens bästa liga i Spanien och spelar med deras. Så de har ju en strategi, de har en plan, de har en tanke på vad du ska vara. Och förutom hela den här basketbiten och att du får bo där och hela det, så finns det ju olika regler i olika länder. Om du spelar här visst antal år innan du är 20, då räknas du som inhemsk. Så bara den fördelen att gå som inhemsk spelare mot att komma som, ja, nu är jag import, då finns det helt plötsligt helt andra förväntningar på dig än om du hade varit en, ja, men en inhemsk spansk eller fransk eller italienare eller vilka regler det än är som gäller i de länderna. Men Det är en väldigt stor fördel att vara inhemsk spelare i den ligan man spelar.
Ja, kan du berätta varför det blev Solna, bortsett från att föräldrarna inte ville att du skulle utomlands? Varför blev det just Solna Vikings?
Nej, men Solna var, det var nära och det var det bästa jag hade på bordet just då. Jag hade Luleå också, men då var det igen åka bort och inte bo hemma, utan jag flyttade till Solna för att jag Har alltid gått på deras matcher när jag var liten. Såg upp till dem. Jag hade tränat med dem tidigare år när Stefan Bergman var tränare. Så kände till Martin lite. Kände till Willy Bäck lite grann. Och pratat med Leslie. Och det var den som, det laget som kändes bäst och tryggast för mig där och då.
Och du kommer in. Så ditt första år är ditt första år där med Pekka? Eller är det med Gerke?
Ja, nej, det är med Pekka.
Det med Pekka, alltså fan vad det var länge sedan. The fuck.
Ja.
Och är det det året när Solna förlorar avgörande matchen i...
Yes.
Fy fan vad länge sedan. Alltså det är skrämmande. Ja. Men fan, det är jävligt bra lag det där. Så du fick ju inte spela, ja, om jag minns rätt. Men det måste ha varit, nej, jävligt bra för dig att träna med just det gänget. För det var fan flera riktiga jävla proffs. Alltså,
ja,
maskiner typ i det laget.
Jag fick ju lära mig otroligt mycket. Du kommer dit och igen då. Jag hade ju kanske stannat i Täby ett år för länge. Och du har en helt skev bild om vad du är som basketspelare. För du har aldrig mött någon som är bättre än dig egentligen. Och så kommer du hit. Det är en helt annat tempo. Det är en helt annan fys. Det är en helt annan mentalitet i träningsmatcherna som pågår på träningar eller i övningarna. Och du har dessutom en coach som hänger sig själv i visselpipan varje gång du gör någonting dåligt. Så det var ju väldigt, det var tufft i början och sen kom jag in i det väldigt bra och klarade av det. Och jag skulle säga att jag blev väldigt starkt mentalt efter en tid i Solna Vikings.
Ja, avgörande matcher i finalen. Några minuter kvar. Hur känns det att se Olli Lunga sätta typ ett par treer och bara förvandlas till Michael Jordan från ingenstans?
Ja, det var ju overkligt. Det var ju fan inte sant. Varför? Idag?
Någon planka i till och med, tror jag.
Ja, såklart. Ja. Vet. Ja. Nej, men det var ju igen en skitbra erfarenhet och kul att få se det. Men då ska Olli komma och förstöra det där för mig. Det var ju...
men sen året efter, då kommer Gerke, om jag minns rätt.
Nej, då hade vi en islänning först som fick sparken och så hade vi Björn Hjalmarsson, den assisterande, tog över. Sen fick han också gå och så kom Wallet Smith in.
Just det! Oh, jävlar, det där hade ju helt glömt bort.
Ja.
Just det.
Och då hade vi Rudy, Andrew Mitchell och...
Ja, precis. Och det gick åt helvete. Ni underpresterade som fan. Ja.
Ja, men vi åkte ut i semi mot Norrköping, tror jag.
Men jag kommer ihåg att ni förlorade på hemmaplan mot det där helt svenska Borås Basket. Alltså ni, det var ju fan oseriösa fasoner. Ni hade så mycket mer talang än det där liksom.
Ja, ja, men Mike Palm var arg den matchen. Han gjorde 100 poäng den matchen. Vi hade vunnit där nere och så hade väl Andrew börjat snacka. Och Mike hade bara, okej.
Så du minns den matchen? Sen,
ja, jag minns den. Jag kommer ihåg efteråt. För de ledde så här med, ja, men som du sa, jag vet inte hur massvis. Och så var det en minut kvar och Mike bara, det är första gången jag hör prata också innan jag hälsat på honom på riktigt. Det var ju liksom, han bara, no, remember what they did to us. Vi ska scora ända till sista sekunden nu. Alltså, fuck de här grabbarna.
Ja, Mike, folk vet ju inte det, för Mike Palm sa aldrig något sådär på planen. Men han var ju en tävlingsmänniska liksom och han... Han hade grudges, du vet. Så det där förvånar mig inte alls att han sa något sånt. Om man blir liksom arg. Men det året får du spela lite, eller hur?
Ja, då kom jag in stundtals liksom. Och stunder i säsongen så måste jag spela liksom. Och gör det helt okej.
Och sen, då, nu är jag 100% säker att du gör två säsonger med Gerke. Eller är det en?
En säsong. En säsong.
Jaha, drar du till Södertälje efter en säsong?
Ja.
Okej, så du gör en säsong med Gerke och där får du faktiskt lira lite.
Ja. Ja,
och
det måste man ändå säga.
Vad är det? Ni hade Adam Konstantin, ni hade Logi Gunnarssons pull-up trea med 20 sekunder kvar på skottklockan och sådär. Hur kändes det att spela i det laget?
Nej, men det var... Ja, vi hade många... Vi hade gymnast, vi hade ett fint lag liksom. Jag har alltid trivts, nästan alltid trivts med lagen som jag är i. Men i det här fallet så var det, jag hade växt ifrån Solna Jag var väl inte helt nöjd, även om jag fick 10 minuter varje match liksom, så det kändes inte bra. Det var dags att röra på sig och jag var redo att röra på mig. Och då hade ju Vedran sett mig i någon skolmatch vi hade liksom med Tibble och bara, han ska till Södertälje, och på den vägen kom vi egentligen i kontakt med Södertälje.
Ja, den övergången minns jag, för då tänkte alla, oh shit, Lindqvist ska till Södertälje. Södertälje hade gjort en jättebra säsong, första säsong med Vedran. Men du var ju fan bänkad där i 2 år. Jag kommer ihåg att alla stod i chock och tittade på det där, för det är ju ganska, det var ju nyckelår för ens utveckling. Och du bara satt på bänken och Vedran var ju jävligt hård mot dig. Jag kommer ihåg att kom du in och gjorde ett fel defensivt, alltså du fick bara sätta dig. Det är vad det är. Hur ser du tillbaka på de 2 åren i Södertälje?
Nej, jag har nog aldrig lärt mig så mycket basket, och jag, så på det sättet måste man ju ändå ge Vedran att jag tror aldrig att jag hade varit den spelaren utan de där 2 åren. Men självklart var jag missnöjd med min situation. Och det var inte alls det som hade överenskommit. Och efter första säsongen när han kom och sänkte min lön och sådana här saker, då mådde man ju skit liksom. Men det var ju liksom bara, jag körde på liksom, och jag gick ju i tankarna efter andra säsongen att sluta. Och då åkte vi till universiaden, kommer jag ihåg. Och jag spelade skitbra. Och sen direkt från universiaden blev jag kallad till landslaget. Och det gjorde det väldigt bra. Och var egentligen den sista att bli kattad till EM. Så, och efter det fick jag väl någon slags, under universiaden fick jag någon liten nytändning. Men det var inte så att det kom massa erbjudanden. Utan jag kände att jag måste börja om nu. Jag behöver hamna i en situation där jag vet att jag är på plan och kommer få spela och göra min grej. Och det var egentligen bara 3 lag som hörde av sig den säsongen. Och det var Örebro, Nässjö och Jämtland. Och det är inte det Jämtland som det är idag, utan det här var...
Precis, bottenlag Jämtland.
Exakt.
Men
så
du,
det blev Nässjö.
Varför sänkte Vedran din lön? Det där har jag aldrig hört. Det där måste vi bara få höra.
Nej, alltså han tyckte väl... Jag vet inte, det var väl hans sätt att kanske få in någon annan. Liksom många bäckar små, och jag vet inte om han gjorde det med någon annan. Men han gick in och det var ju också, jag var ju... Det är svårt när du inte vet hur saker och ting fungerar. Och när du blir pressad och när du liksom... Ja, du är ju ett underläge redan liksom. Det var så här, vem plockar upp mig om jag skiter i hans förslag nu eller... Mm. Det var hårt och det var tufft, men det var så det var liksom. Det var bara att käka den bajsmackan och kämpa vidare.
Sen drar du ju till Nässjö och där får du ditt genombrott, kan man säga. Du var väl med det året när ni hade den där supertalangfulla amerikanen som rökte på. Vad fan hette han?
Taylor Brown.
Visst var det året du var där?
Ja.
Ja, och ni kom ju sist eller näst sist. Det var inget bra säsong, så även fast ni hade lite... Var Dennis Agre med i det laget också?
Ja, det var...
Alltså, ni hade helt okej dudes, måste jag säga. Alltså, nu när man tänker efter. Men du snittade ju liksom över 10 poäng per match för första gången i ditt liv. Och du visade att du är en ganska duktig scorer. Jag kommer ihåg att Borås ville ha dig efter den säsongen, bland annat. Hur kändes det att nu var du liksom 23 bast, äntligen får du liksom ditt genombrott, och hur var det?
Nej, det var ju skönt liksom, men det kändes också som att jag har förtjänat det här. Nu har jag suttit på bänken i 5 år, jag är med i seniorlandslag och jag dominerar i universiaden. Vem vågar tro på mig? Och jag fick den chansen utav Stefan, och även om stundtals jag betedde mig som en riktig snorunge där, så är jag väldigt tacksam för Stefan och att han trodde på mig och han spelade mig och lät mig vara en snorunge ibland för att... Ja. Så Nässjö var ju väldigt bra för mig, och efter det då var det ju inte 3 lag som hörde av sig. Då var det ju allihopa utom något.
Mm. Ja, jag kommer ihåg, du var i Borås och käkade på Harris med Magnus Jason.
Ja,
Han försökte övertala dig att komma över, men du valde att flytta tillbaka till Solna. Och det tyckte många var en överraskning liksom. Varför blev det just Solna?
Ja, men vi hade köpt en lägenhet. Vi hade lyckats spara ihop och vi köpte en lägenhet i Täby det året som vi tog SM-guld med Södertälje.
Okay.
Så under hela perioden som jag bodde i Nässjö, det lilla man tjänade, det liksom betalade man ju på en ränta och en amortering. Så jag knegade lite extra där också. Och då kändes det nu första gången jag ändå får ett kontrakt som känns bra i magen. Och det var ju även från Borås då också. Men då vill jag bo hemma. Vi vill bo ett år i lägenheten innan vi kanske rör på oss.
Och i Nässjö fick du också köra det där extra knäcket på det där lagret som många av dina lagkamrater gjorde då.
Ja, det var brutalt alltså.
Ja, du gjorde det alltså?
Alltså, jag stod och snickrade ihop de här kontorstolarna. De kom en efter en, tack, tack, tack. Och så skulle jag banka i hjulen på dem. Alltså, det var en mardröm. Förlåt och big respekt till alla som jobbar fabrik, men jag klarade inte det mentalt. Så jag hade tur, jag fick ett jättebra jobb på ett boende för ensamkommande till slut. Och jobbade lite extra där och där trivdes jag skitbra, det var väldigt roligt.
Men Stefan, har du jobbat lager någon gång?
Nej, jag har inte jobbat lager på det sättet. Däremot så har jag jobbat på ett fraktbolag med bland annat då, att sortera paket och sådär. Så det är väl kanske inte i närheten av det där, men jag kan förstå grejen.
Lyssna.
Och varför jag frågar, vänta innan du fortsätter Nico, varför jag frågar att om du hade jobbat på det där lagret, det är för att vi har en gemensam vän som heter Sermed Hassan som också spelade i Nässjö. Ja, det gjorde han. Och jag har fått höra sjuka stories från det där lagret. Vad det är för stories behöver vi inte gå in närmare på, men stories finns om det där lagret.
Alltså, vi tog ju truckkörkort tillsammans, jag och Sermed.
Ja, så pass.
På det laget. Ja. Men de blev kvar så när jag sa kontorstolar, det var för att jag hamnade i en fabrik. Så jag var på lagret någon gång och sen bara nej, det blev fabrik, det var lite bättre betalt. Och sen blev det boendet för ensamkommande.
Lyssna, jag var på lager, jag gjorde det sommaren 2013. Det finns två typer av människor. De som klarar av det mentalt. Och de som blir helt knäckta av att jobba på lager. Jag blev mentalt knäckt. Första månaden var okej. Det är ganska bra betalt faktiskt här i Borås på H&M. Mm. Men sen andra och tredje. Alltså det där är ju... Alltså det är ju mentalt tortyr alltså. Det är fan mentalt. För du går runt och gör ändå samma sak. Alltså jag fattar inte hur någon kan jobba på lager och spela i SBL. Det är insane för mig. Helt jävla insane. Men i alla fall, du kommer tillbaka till Solna, Alex, och du har ju finsk coach Ray, eller hur? Du har inte greken.
Nej, jag hade Ray då.
Och Ray, man kan väl säga mycket om honom, men i slutspelet var det så att du och Tim Schieber, som är typ 13 bast, ska göra allting, medan amerikanerna får inte spela. Någonting var jävligt konstigt och stökigt i det laget och den säsongen. Vad fan hände?
Nej, men han var ju väldigt känslig. Så han tog ju saker personligt och då skulle han liksom bestraffa och såna här saker. Så Ray en av de sämre tränarna jag har haft. Liksom. Han tog aldrig något ansvar själv. Han hade aldrig något avslutande tal. Eller så här, snackade med oss. Eller, det var aldrig något hej då. Utan han bara borta. Men... Inget snack efter sista matchen. Ingenting. Liksom, så. Men, jag vet inte. Jag tappade lite respekten för honom som person. Liksom.
Men vill du veta något roligt, Alex? För så är det. Det var ju min första sommar. Jag började blogga, du vet. Och jag kommer ihåg, och det var min sista säsong i ligan. Ni spelade bra. Alltså, när jag väl spelade med dig och Tim och... Vad fan var det mer för folk där?
Serkaninan,
just det. Alltså, själva basketen, du vet, ni spelade okej. Okay. Trots att James Washington, som var riktigt bra, men fick aldrig spela. Ni hade en till amerikan som var bänken. Vad fan hette han?
Vi hade ett av Marcus Davis, men han försvann.
Och så kom han istället från honom.
Fick in Kenny Williams.
Kenny Williams, just det.
En trea, atletisk.
Exakt. Han var
islänningen Siggy och hade Miguel Montagnana.
Just det. Men jag tyckte ni spelade och Miguel Montagnana var typ okej, men det är många som sa att han var typ socialt inkompetent. Håller du med om det?
Han var inte socialt inkompetent, men han kunde inte engelska, så han hade ju väldigt socialt svårt.
Okej, det var det. Men du håller inte med mig alltså att ni ändå spelade, du vet, spelade okej basket när jag väl bestämde sig för den här rotationen där folk inte, som man inte hade något personligt emot.
Ja. Ja, alltså det är såklart stund. Vi hade ju ett lag som ändå hade, alltså om man, ja, men ett rimligt mål hade väl varit en semi liksom. Det hade ju kunnat gå med det laget som vi faktiskt hade. Men det var ju massa strul där i bakom kulisserna samtidigt också. Så det kan ju också ha påverkat Ray. Jag vet inte. Men det var en körig säsong.
Är det efter den säsongen du drar till Grekland i slutet på året?
Ja.
Och hur var det, Lincoln? Liksom? Nu är du helt i ett proffs i utlandet. Liksom. Ja, det var 2 månader, men...
Ja, det var jättebra. Erfarenhet, helt annan nivå på allting. Förutom att jag inte fick mina pengar.
Hey, Grekland, så, baby! Grekland!
Ja, alltså det var ju verkligen så. Jag var ju varnad för det innan, liksom, men det var ju en bra, ja, igen, en erfarenhet. Och vi hade ju matcher kvar i liga mot Pauk och Aris och Aik. Det var ju skitcoola matcher som jag fick vara med och spela. Men under våren där så blev Nathalie blev gravid. Så, och jag var inte sugen att stanna kvar i en klubb som inte betalar. Och absolut inte sugen på att föda ett barn i den. Eftersom det var så dåligt administrativt.
Precis, den miljön.
Ja, så det kändes otryggt. Och då valde vi att komma hem och det blev Uppsala.
Ja. Vi tar en paus från din karriär för att prata om Nathalie Carvalho, utom att uttala den efternamnet, eller hur?
Yes.
Ganska, måste ändå säga, ganska etablerad basket flickvän / fru. Jag vet inte vad hon är till dig nu. Hon är ändå etablerad liksom, alltså, hon är intresserad av basket, och sen jag började blogga och skriva och sådär, så har hon alltid gillat och följt liksom. Ni träffades på gymnasiet, har jag förstått det som. Och hon har varit med dig. Kan du berätta något om henne nu? Vi tar en paus från karriären, för hon verkar verkligen vara en nyckelperson i din basketkarriär.
100%. Hon är ju helt otrolig och fantastisk. Hon har ju det här portugisiska, sydeuropeiska, att hon kan ju vara brutalt ärlig. Om jag spelar dåligt till exempel, då kan det ju vara dålig stämning här hemma. Men jag gillar ju det, alltså jag, på ett sätt. Där och då, när det är så, då gillar man det inte, för att ja, man är lack för vi har torskat och jag spelar som skit.
Man vill inte höra att man har spelat så skit hemma också liksom.
Nej, exakt. Men jag har mycket hellre det än någon som inte bryr sig alls liksom. Någon som bara inte bryr sig. Så, och hon har ju pausat hela sitt liv och hela sin privata karriär eller civila karriär för att åka med mig och låta mig göra min grej. Och under tiden som jag har rest med landslag och varit borta, så då har Nathalie varit hemma med kidsen, och hon har alltid funnits där för mig och hon har alltid ställt upp, och utan henne så hade jag ju aldrig kunnat hålla på så här, och det är ju tack vare henne det har gått, och jag älskar henne och jag är otroligt tacksam för allt hon har gjort och fortfarande gör.
Ja, hon är verkligen... Hon brinner för basket. Alltså, var hon basketmänniska innan hon träffade dig?
Nej, hon visste inte om att det fanns basket förrän hon började gymnasiet. För hon började i samma klass då som Kalle Klackenberg och de andra grabbarna i 91-erna.
Okej.
Och då fattade hon, okej, det finns basket. Hon gillar inte att erkänna det, men hon är lite lantis. Hon är från Vallentuna.
Så... Vallentuna.
Ja, exakt. Nej, men så hon... Och sen så, ja, när vi blev tillsammans, då var det liksom kul liksom att titta på. Och hon är ju sportig, hon gillar sport och hon följer fotboll och hon... Ja, fotboll är ju religion i hennes sida av familjen. Liksom. Så det är en sportintresserad tjej jag hittar.
Okej, okay. Ja, men shoutouts till Nathalie som återigen väldigt insatt och etablerat namn i basket-Sverige. otroligt nog. Jag skulle nog skulle göra en topp 5-lista på flickvärden / fruar, så hon är definitivt där uppe i toppen. Det är hon tveklöst. Ja, bland de som bryr sig mest och så, det är ingen snack om saken. Men återigen, vi avbryter det där klubbgrejen för att prata om landslagsbasket. 2014, jag minns så tydligt, ni mötte Lettland uppe i Luleå. Och du får bollen på vänstersidan, skottfinter, någon flyger förbi och sen går du in och bara trycker en dunk. Jag kommer ihåg att du tänkte, fan alltså, du känns ändå bekväm i landslaget liksom. Alltså, du var ändå ganska ung då, men du var ändå typ etablerad. Trots att Vedran var coach, alltså du var ordinarie i Vedrans år som landslagstränare. Det är inte så att du spelar 25 minuter per match, men du var ju liksom där år efter år. Hur gick det att balansera den relationen? För att här vill han sänka din lön, men här har du en tydlig roll.
Nej, men alltså det här med lön, det var kanske jag inte skulle sagt ens, men det är...
Jo då, det är det vi älskar. Alltså, det är det vi älskar.
Ja, nej, men jag är bara ärlig och jag älskar Vedran. Jag har bara respekt för Vedran och sen situationen för mig i Södertälje, det var ju såklart speciell där och då. För jag hade ju tänkt som många andra att jag kommer blomma ut nu. Men antagligen så var det ju inte tillräckligt bra enligt Vedran. Jag passade inte in i hans system tillräckligt bra med det som han hade tänkt att det skulle vara och lovat mig och så. Men, så jag har absolut ingen grudge mot honom, men med landslaget, då, när han kom, då blev jag kapten. Jag visste att jag skulle få minuter i alla fall i varje match. Liksom. Han hade snack med mig att du är viktig för oss, och både på och utanför planen. Och det var ju verkligen han som pushade mycket på ledarskapet och att hålla ihop grabbarna. Liksom. Det var ju han.
Känner vi den rätt, så tror jag att han kanske försökte se om man kan knäcka dig med det där, alltså med att ge dig så lite spel till det där. Och sen när han såg att du tog dig genom allt det där och blev en stabil spelare, så tror jag att han fick respekt för det som fan. Han gjorde det som med alla fan, alltså egentligen.
Ja.
Alltså, jag kommer fan ihåg John Robertson när han kom till Södertälje. Han kom ju för att annan Chuck hade skadat sig. Men du vet, det var ju snack på om de skulle skicka hem honom när Chuck är tillbaka.
Ja.
Du minns det?
Vi skulle skicka hem honom. Och då gjorde han en monstermatch, 26 poäng. De bara, vi förlänger en vecka till. Två matcher till, så här, 23, 24, och bara spela skitbra.
Så det är Vedrans mindgames för att se typ vem som håller mentalt. Väldigt speciellt så, kanske inte typiskt svensk coachning. Men de flesta som han har coachat har faktiskt väldigt mycket respekt för honom. Berätta för mig, Lettland borta. Berätta om den förlusten. För det är en förlust som vi minns tyvärr den matchen som...
Ja.
Alltså är extremt traumatisk upplevelse. Är du inne på planen eller du skjuter straffkasten?
Ja. Jag tror det.
Missar du utblockeringen?
Nej, jag kan ha varit utfoulad. Nej, det var Jocke som missade utblockeringen.
Ja, var det Jocke?
Kan höra, tror jag. Ja.
Ja, fy.
Jag tror faktiskt att jag var utfoulad.
Okej.
Okay. Men jag hade spelat bra den matchen. Och...
Ja, alla ni gjorde en jättematch. Fan vad bra ni spelade.
Det var där, alltså. Det är så jäkla synd. Och liksom, det gjorde mest ont för att vi tyckte att Vedran förtjänade så mycket. Vi hade liksom fått en förändring. Och så går vi och torskar såna här skitmatcher som vi bara ska vinna. Och sätter oss själva i den här situationen att vi måste slå Lettland i Riga. Vilket inte är lätt. Och så det gör vi det så jävla bra.
Ja, vet du vad? Hade ni vunnit den matchen så hade ni tagit er till EM 2015. 100%. Och hela Vedrans liksom tid som förbundskapten hade sett helt annorlunda ut. Men sån är basket. Ännu missar du blockering så ändras allt. Det är så jävla läskigt alltså. Men då hoppar vi över till 2016-säsongen där du byter till Uppsala och där... Öser du in poäng som fan. Fan vad bra du var den säsongen. Ni körde helt svenskt.
Yes.
Och du var helt enkelt riktigt jävla bra den säsongen. Din bästa poängsäsong någonsin. Hur kändes det liksom att ta det klivet?
Nej, alltså det kändes naturligt. Det kändes mer som att jag inte... Liksom om man inte hörs, eller om man inte syns, då hörs man inte. Och det är ingen som har sett mig. De har bara sett mig i en biroll i landslaget eller på träningar i Södertälje eller lite så här i Solna. Det finns ingen som har riktig respekt för mig. Och med Kevin, då var det så här, vi är helt svenskt, ni ska leverera. Och han hade tydligare, det var väldigt lätt att spela för Kevin Gaines. Och han är en fantastisk coach, en fantastisk människa. Och han, ja, det kom liksom så naturligt i spelet. Det kändes aldrig som att jag forsade för mycket. Utan det var, spelet kom till mig i Uppsala. Och det systemet passade mig väldigt bra. En skjutande stretch 4 som är duktig på att attackera close-ups. Tillsammans med att vi hade fantastiska guards att släppa bollen med Andreas och Jonathan och Manos och Lukas kom in där också. Liksom. Vi hade ju, det var perfekt för mig där.
Du hade faktiskt en del dunkar den säsongen där du liksom attackerade close-out och sen dunkade. Jag kommer fan ihåg det till och med. Men ja. Stefan, om du är där, min vän.
Jag är här.
Jag kommer ihåg när du började med ditt AIK-projekt. Och redan på den tiden sa du, ja, jag ska snacka med Lincoln, han ska komma hem snart. Minns du de här konversationerna?
Ja, definitivt.
Nej, alltså Stefan, nej, jag frågar Stefan.
Ja, såklart. Och den första eller konversationen vi hade kring det här var väl en av alla de gångerna jag var på restaurang Boulevard i Sumpan hos Erkan och Särkan, och jag berättade om den här första idén. Och jag kommer komma fram till det, eller jag kommer nämna det också sen när jag hyllar dig lite extra, Alex. Men du liksom fattade grejen direkt. Du gillade planen, du köpte konceptet, du fattade visionen. Sen såklart, och det här framgick ju kanske inte när vi väl satt där och snackade. Det är klart att jag fattade att det kanske fanns en viss skepsis. Men sen när du väl såg matcherna, när du gick på derbyna, när du såg inläggen i sociala medier och framförallt när du var på plats, så tror jag också att det kittlade ännu mer och att du ville till Gnaget ännu mer. Sen så blev det aldrig så tyvärr. Men... vi snackade om det väldigt många gånger. Nästan kanske till och med varje gång vi stötte på varandra någonstans.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Och hade det varit så att AIK faktiskt tog klivet upp till ligan, då hade det ju absolut varit en kandidat för mig att spela i. Jag har ju alltid trivts i Solna och är från Sumpan och Sollentuna. Liksom. Det är ändå närområde. Mm. Och, nej, jag tror absolut att jag hade kunnat representera AIK om de hade spelat i högsta.
Och jag är helt övertygad om den där första säsongen som Gnaget vinner Superettan med herrlaget. Går vi upp till basketligan den säsongen och har vi tillräcklig ekonomi, nu blir det ju väldigt mycket önsketänkande, har vi en tillräckligt bra ekonomi, då är jag helt övertygad om att, och jag säger övertygad för att jag tror på mig själv, jag tror på konceptet, jag tror på föreningen. Då är jag helt övertygad om att du spelar i AIK. Jag är övertygad om att du är där, jag är övertygad om att Tim Kyberg är där, jag är övertygad om att Nathan Dowitt är där. Och bara det är en fantastisk svensk grund att stå på när man sen ska plocka in resterande spelare. Jag tror, utan att överdriva, att vi hade haft ett tillräckligt bra lag som hade gjort bra ifrån sig i slutspelet. Jag vågar inte säga hur långt de hade gått, men jag är helt övertygad om att den truppen med er tre och spelare som Särkaninan Olli lite tveksam, för han hade ganska stora problem med sina skador. Sen är Olli en sån spelare som det spelar ingen roll hur länge han är skadad, hur länge han är borta från planen. När han väl kliver på den igen och tränar, då är han 100% tillbaka. Men jag är ändå övertygad om att det laget hade kunnat göra jävligt bra ifrån sig i ett slutspel. Sen vet man inte vad slutet för det hade kunnat vara. Jag menar, gör du en bra säsong, gör du två bra säsonger, okej, då är det seriöst på en helt annan nivå. Då får man helt andra förutsättningar också.
Ja.
Stefan, jag för mig, du har sagt till mig att Alex är AIK, liksom, att det är ett kort du spelar på. Stämmer det, Linken? Är du AIK?
100%. Ja, det är klart.
Fan vad tråkigt.
Jag fick ju rätta dig i ditt inlägg där om deras SM-guld.
Vadå? Jag minns inte.
Nej, men du gillade upp för inte så länge sedan att AIK har 6 SM-guld. Och då skrev jag...
Ja, just det. Hoppas att Stefan har missat de här inläggen. Det kommer han inte gilla om han ser det. Men det är ju på TikTok och Instagram. Han hänger inte med riktigt i TikTok och Instagram. Så det, vi börjar inte fördjupa oss i det, Stefan. Ni har faktiskt hela 12 SM-guld. Inte sex. Men vi... Stefan, blir du arg på mig eller?
Nej, absolut inte. Det är bara köra. Det är bara köra.
Du är i Uppsala 2 säsonger, om jag minns. Är rätt?
Ja, 2 säsonger.
Och jag minns att...
Vi åker till Belgien emellan där.
Just det. Och jag minns också att när Luleå vann 2017 så tippade jag att ni skulle vinna mot dem i semin. För jag tyckte att ni spelade riktigt jävla bra. Och så fick ni Orloman och Marke tillbaka av någon anledning. Han var ju med typ lite. Så ni fick lite värre leadership. Men jag kommer ihåg den serien. Jävla vad ni missade straffkast. Alltså, minns du det?
Nej, jag kommer bara ihåg att det kändes som att Luleå sköt straffkast hela matcherna.
Nej, det är inte så jag minns. Jag minns det att ni kunde ha snutt båda. Ni hade först 2 matcher upp hos dem. Och båda har ni massa straffkast på slutet som ni missade. Jag blir så jävla less. För ingen vill att Luleå ska vinna någonting liksom. Så jag satt och jag ville verkligen att ett helt svenskt lag skulle göra något speciellt. För ni hade ju redan slagit ut Borås. Och Borås var ju okej. Alltså, de hade ju ändå Maråker och Jakob Sigurdarsson. Och det var ju året Jonte Karlsson coachade. Ni fick ju in Carl Engström in. Alltså ni var ju riktigt bra. Jag trodde verkligen ni hade finalpotential. Men jag tyckte att ni chokade lite i semin. Håller du med eller inte?
Alltså jag kommer inte ihåg att vi chokade. Jag kommer ihåg att Luleå var riktigt bra.
De avfann det.
Ja. De avfann. Så jag kommer ihåg att det var jämnt i alla matcher. Men det är nog som du säger, att vi kanske chokade mycket. Alltså,
oja.
Det blir ju så också. Vi var ju lite yngre och sånt här. Och jag kommer inte ihåg vilka som sköt straffkast till slut.
Jag kommer ihåg att Lukas Friberg missade ett gäng där han var inne på plan när allt skulle avgöras. Men Persson-bröderna också missade mycket. Det var en jävla struggle, kommer jag ihåg. Det var en jävla struggle för straffkast. Framförallt de här första 2 matcherna. Jag minns det som ni hade möjlighet att sno båda. Och så blev det 2-0 ändå. Och då åkte ni tillbaka till Uppsala. De vann en, ni vann en. Och sen avslutade de alltid, det blev 4-1. Det är så jag minns det. Men jag kanske har fel, who knows. Är det efter den säsongen du drar till Södertälje igen?
Mm. Och, jag opererar knät den sommaren. Och kommer tillbaka till Södertälje i typ december.
Just det, och vi kan spola igenom första året och fokusera på andra säsongen. För den andra säsongen så är du inte skadad, i alla fall inte en liksom stor del av säsongen. Och framförallt kanske, ja, du får se själv, Linkan. Är trean mot Borås i final 3 eller 4? 4 kanske, eller 3, jag minns inte. 3 tror jag det är. Är det liksom highlight av din karriär?
Ja, men det är ett väldigt bra minne. Ja, men det kändes ju... Ja, men det är en topp 3 måste det ju vara. Utan att tänka på de andra sakerna. Men ja, alltså det var ju riktigt skönt. Och jag fuckade ju upp hela playet där. Och det brukar inte vara jag som fuckar upp playen. Men jag fick stressmage och liksom tänkte att vi hinner inte. Jag måste skjuta den här. Och så drog jag iväg den och så sitter den. Och det var jävligt skönt.
Så det var inte spel för det alltså?
Nej. Jag skulle springa en handoff till Martin. Och Martin skulle gå, tror jag. Om han eller... Ja. Men jag tyckte att jag fångade bollen så långt ut. Så liksom det tog för lång tid att ta sig till Martin. Och jag behövde skjuta den.
Alltså, vad heter det? För att förklara för tittarna. Så det var en serie som Södertälje vann 4-1. Men det var mycket tajtare än vad 4-1 säger. Ja. Ni vinner ju första matchen enkelt. Sen vinner ni match 2 i Borås också enkelt. Men sen efter det så blir alla matcher i princip till sista bollen. Och där leder ni med 3 poäng. Sen får Michael Moore bollen och sätter en helt jävla omöjlig trea. Så det är liksom tight 90-90 eller något sånt. Jag kommer fan inte ihåg resultatet. Och sen får du bollen och bara... Många sa att det var rätt, alltså att Borås, jag tyckte att Fredrik Andersson skulle klivit upp på det mer. Jag kommer ihåg det att, ja, det var ju typ tufft skott, men du från jag hade hellre låtit dig driva där och försöka hitta en lösning där.
Det hade jag med. jag hade också gjort det, alltså med tanke på situationen. Vi hade 2-0, det är jämnt som fan. Jag hade inte fått en foul med mig på en drive. Jag hade nog också klivit upp. Sen hade jag kanske, ja, jag hade också klivit upp ännu tuffare och mer liksom så här halvfaula. För de hade inte låst en foul där.
Nej.
Och det var ju ett tufft skott, men det var ändå att det fanns utrymme att få iväg ett bra skott. Ett bra tufft skott.
Exakt, och du säger det var en tuff serie. Vad säger du om foulen på Marcus Tyus?
Ja, det summerar väl den gråa insatsen genom hela min karriär.
Ja, vet du vad, det där foulen på Tyus som de inte blåste, det är topp 10 händelser i min karriär, i hela, alltså, sen jag började följa basket, som är liksom, det är så jävla roligt alltså, för att domaren står ju typ 2-3 meter ifrån och han ser, och jag tyckte bara det var hysteriskt roligt. Och Fitzpatrick går inte ens på returen för att han antar liksom, okej, nu blir det osportslig foul.
Han går ju för att plocka upp där.
Ja, för han tänker, oh shit, han blev ju manglad. Ja, det är vilket minne alltså, vilket minne. Men du spelade i Södertälje säsongen efter, eller hur?
Ja, nej, jag drar till Mallorca efter SM-guldet.
Just det, du är i Mallorca. Just det, och du spelade där med Johan Löber, om jag minns rätt.
Yes.
Och jag kommer ihåg att du skrev till mig någon gång där att du blev så chockad över att nivån på allting är så mycket högre, även fast andra ligan i Spanien inte rankas som en drastiskt mycket bättre ligan än den svenska. Många som spelar, många amerikaner som spelar här spelar sen i andra ligan. Så tyckte du fick ju, vad var det du sa? Du sa typ du fick dubbelt så mycket som du fick i Sverige betalt liksom, och du tyckte bara att allt var på en så mycket högre nivå.
Ja, sen har så här, när jag förstått det och pratat runt med andra som spelat i Leb Guld, så är det ju den satsningen som Mallorca gjorde då, den var ju unik. Så det var ju lite enligt andra ACB-nivå på många sätt. Men andra ligan i Spanien är absolut mycket bättre än den svenska ligan. Det är mycket, mycket bredare trupper från alla lag. Det går inte att spela i 35-36 minuter som du kan göra här. Du är liksom beroende av att kunna rotera i alla fall 9 spelare. Och jag skulle kanske säga att det är, Norrköping hade ju också varit med i toppen i den ligan, men sen finns det 12 lag till som håller samma nivå.
Precis.
Så den är mycket jämnare, mycket bredare, och det märks att det är liksom, det är inte lika mycket kids liksom talanger som får chansen eller måste vara med, utan det här är etablerade, det här är vuxna. Det är ett step up. Absolut, inget snack.
Och vad heter det, du, hur gick det för dig där? Alltså jag minns faktiskt inte just individuellt. Hur gick det för dig?
Men det gick upp och ner, gjorde det. Så vissa matcher är väldigt bra och vissa matcher mindre bra. Men vi var ett jättebra lag. Och jag konkurrerade med en kroatisk position 4 och som hade varit där året innan. Så. Men ja, det var kanske det som var problemet för oss det året. Att vi var kanske lite för många som var för bra. Så det var ju aldrig riktigt någon som var nöjd med sin situation. Så liksom, för alla ville jämt ha mer. Även jag. Och det blev en svår balansgång där för tränaren. Så. Och det var ju Felix Alonso som hade Nässjö. Och vi... Jag tror att vi kom 4 när corona kom. Vi låg på 4:e plats. Men planen var ju att vi kommer vinna varje match. Och vi ska gå upp till ACB. Och Mallorca ska ha sitt ACB-lag. Så det var ju liksom idén.
Okej, nu avbryter vi din karriär igen. För att vi måste prata om skottfinten. Alltså jag vill inte att prata om skottfinten, du vet, bara sådär i förbifarten. Utan vi måste ha ett segment... För just skottfinten, för det är ju din trademark. Stefan, kan du nämna 3 spelare som har fetare skottfint än Alex Lindqvist?
Nej.
Jag, av dem jag har sett i hela min karriär, Jag skulle säga Alex Lindqvist, Chandler Parsons och Tony Bisacca. Hur fan kan två av de bästa skottfinterna jag har sett? Jag har ändå sett, jag driver inte, det måste vara tusentals matcher. Det måste vara du, Tony Bisacca och Chandler Parsons. Varför är det två i ligan? Jag har ingen aning. Men är det någonting du hade i ditt arsenal? För vet du, jag har en teori om att du utvecklade den i Södertälje tillsammans med Tony.
Ja, det var ju Tony som lärde mig den.
Ja, okej, så det var inte så där ett jättevapen du hade innan, eller?
Nej, inte från när jag var liten. Då var det ju mer size och rörlighet och att det var många lång i min size som behövde liksom hålla mig ute på golvet, och då gick det inte. Men ju äldre man blir och liksom, ja, och den, jag hoppade ju på den 100, alltså fortfarande, liksom, alltså när han gjorde den på mig. Och sen skulle vi åka på universiaden och jag visste, okej, vi ska möta USA, vi ska möta Kanada, vi ska möta Australien. Mycket atletiska lag som tycker att det är coolt att blocka skott. Tony, hur gör jag pumpfaken? Och då sa han, Bratte, you do like this, huh? Catch.
Kan du inte ta oss igenom steg för steg?
You get ball here and there, and you make exactly like shot, but very slow. This is the extra. Very, very slow. Exactly like shot. Bam. They will jump every time. Så.
Va? Är det det som är nyckeln? Att göra det lite långsammare motion är ditt riktiga skott?
Ja, du ska göra den långsamt. Men sen det ser ju skit ut när ingen hoppar. Och så står du där och gjort en slö fint liksom som ingen hoppar på. Men tricket är att göra den långsamt.
Vet vad?
Du ska verkligen.
Jag blev mindblown nu.
Fast det makes sense.
Fast alla coacher i världen lär ut att du ska göra det i exakt samma takt som din vanliga skottrörelse. Det är det.
Ja, men det makes sense, för om du gör det extra långsamt och försvararen kommer ut, då känner de får ju feeling. De bara, okej, det här går långsamt. Nu nappar jag. Nu kör jag.
Mm.
Och jag kan tänka mig att 9 gånger av 10, då nappar de också. Och så lurar upp dem på läktaren.
Mm. Alltså,
vänta det där en sekund, nu kommer kidsens polare här.
Ja.
Förlåt, grabbar.
Livet som
jag kan snacka med Stefan. Men du, Stefan.
Ja.
Tjena,
fattar det på, att... Vänta, ska jag mjuta Alex?
Så, de kommer hem senare ikväll.
Då ska vi se om jag kan mjuta honom. Hur mjuter man?
Hej då.
Okej, han är tillbaka nu.
Sorry, grabbar.
Livet som småbarnspappa.
Nej, men alltså, Linka, på riktigt. Det där är ju fan en av de sjukaste sakerna jag har hört här i podden. För att det där är ju revolutionerande grejer. Det där är ju...
Ja.
Varje coach ska få ut en memo om det här. Varje coach i Sverige ska få ut en memo för att... alltså, va? Så man ska göra det långsammare? Är det det som är nyckeln? Alltså nu när du ser det och jag tänker på både din, nu när du ser det och jag tänker både på din och Tonys, så är det så. Ni körde det fett långsamt. Men fan vad sjukt alltså. Fan vad sjukt. Alltså det där är ju, för att ni två var ju helt otroliga på det där. Helt jävla otroliga. Och du är ju fan, det har blivit någonting av din trademark. Och det jag tycker är så otroligt är att det har funkat på alla nivåer. Alltså oavsett om du har mött Turkiet liksom med före detta NBA-spelare, eller om du har mött liksom, jag vet inte, Köping, så har det funkat. Vad säger du om det liksom?
Nej, det är den som har gjort att jag håller internationellt. Alltså i landslagsmatcher och sånt. Alltså annars hade jag inte kunnat ta mig förbi eller så här. Jag är för långsam, jag är för klen. Men med den, jag är hal och äcklig liksom att spela mot. Så jag har massa sådana här tjuvtricks. Och mycket är ju snott från Tony Bisacca. Och jag har frågat honom, liksom, vart har du lärt dig alla de här grejerna? Han bara, ja, det är ju inte på träning liksom. Det här lär man sig inte av juggetränarna hemma i Kroatien. Jag bara, men vart är det? Ja, Bratte, it's pickup. Pickup, yes, with this veteran Jugo guys. Så, och de har så mycket tjuvknep och sånt här. Så han, det är därför ingen kan stoppa Bisse. Han har alla tjuv-veteran-juggeknep som bara funkar. Liksom. Och han är ju själv väldigt kreativ och prövar massa grejer som jag aldrig sett. någon annanstans mot på någon nivå jag spelat.
Alltså det där är som sagt otroligt, och det kommer vara typ huvudrubriken när jag lägger upp detta avsnitt liksom. Det är helt jävla insane, helt jävla, för du, och det värsta av allting är att alltid högst upp på scouting-rapporten, jag vet det för jag har suttit i det omklädningsrummet, men jag vet att alla andra lag har det, hoppa inte på finten, hellre att han skjuter liksom en svag closeout än att hoppa på finten, och så hoppar man på finten ändå, så står coachen där och blir fett arga på spelarna, och, men man bara, man ser ju så jävla dum ut, men det går inte att låta bli. Ah, ja, du Linken, det är sista delen av karriären. Vi måste snabba oss lite. För att Stefan har saker att göra, jag har saker att göra. Vi har redan pratat i fucking 84 minuter. Men du drar till Island. Och jag kommer ihåg, det var ju coronasäsong. På Island lägger ni ner hela skiten. Och jag minns att Borås Basket fick både Simon Gunnarsson och Fredrik Andersson skadade. Och jag hetsade hela tiden om att Borås ska gå för att signa dig. För jag tyckte det var ett bra lag med Marek Klassen och Avery Woodson och DeAndre Davis och så vidare. Och jag kommer ihåg att du till och med skrev till mig och du bara, ja men vad fan, det låter som en bra idé. Jag hade fan kommit till Borås. Ligger du hemma och kan inte somna för att du aldrig någonsin har spelat i Boråshallen? Är det sånt som plågar dig? Liksom?
Nej, men om jag förstår det rätt så var det också på gång liksom, med ett slags lån till Borås från den isländska klubben. Liksom, för att det är det jag har fått höra utav. Och min tränare där hade en god relation med Henrik också. Så det var ju diskussion, men då vet jag också när jag sa nej till Borås. Jag vet inte om det här är sant, och det här får ju Jonas kanske ta med dig sen, inte vet jag, men det här är min version. Då är det att om man säger nej till Borås, då är det nej. Och då är det nej för alltid liksom. Oj. Och jag sa nej för att jag gick till Solna
2014.
Ja. Och då, så jag misstänker att det kanske har med det att göra, eller så har det något att jag beter mig dåligt och gnäller liksom, kanske på matcher och alltid vinner mot Borås, och det är jobbigt att ha någon som jag inte vinner mot den i.
Ja, intressant teori. Du,
jag vet inte.
Du har vunnit många matcher i Boråshallen, det har du gjort. Och sen efter det kommer du tillbaka till Södertälje, och då är vi liksom tillbaka på den här ruta 1 som vi pratade om i början av avsnittet, liksom att du haft lite skadeproblem, kanske inte blivit det avslutet du vill att ha. Visst är det så att du kommer tillbaka till Södertälje? Ja, det är så. Det är så.
Ja, ja.
Och så. Jag vill snabbt innan Stefan håller ditt tal, vill jag bara säga att din landslag, jag kommer ihåg i Boråshallen en gång när du fick armbåge i näsan och började blöda. Och du blev så jävla läst. Det var ju nyligen, det var ju typ 2 år sedan. Du skrek på domaren, bara, jag har spelat 60 plus landskamper, jag kan inte få en enda blåsning med mig. Och jag köpte det, för det var, ni fick faktiskt inga blåsningar den matchen. Så. Men jag kommer aldrig glömma det här. Din sista match i landslaget. Ni möter Estland. Elliot Kadå kommer in i andra halvleken. Nej, i första halvleken är det. Och han gör 2 snabba turnovers. Han gör stegfel 2 gånger i rad. Och så sätter han sig på bänken och hänger med huvudet. Och då kommer du fram till honom och så du förklarar något för honom i ett par minuter. Men jag tyckte det var jävligt vackert, du vet. För jag antar att du sa till honom, upp med huvudet liksom, och så vidare. Jag måste säga, det är också en sån där grej jag blev rörd. För att alla visste ju att det var din sista match i landslaget liksom. För du var ju redan på väg att bli done där liksom. Din kropp höll inte på samma sätt och så vidare.
Nej.
Men att du tog på dig den ledarskapsrollen och att han lyssnade på dig, jag tyckte fan det var vackert. Hur ser du på dina år i landslaget och framförallt den ledaren du blev i blågult?
Nej, men det är ju minnen jag kommer ha kvar för livet. Och det är ju vänner jag har kvar för livet. Och det, sen när landslaget försvann den sommaren, då försvann lite motivationen också. Och då har jag väl kanske förstått extra att det är landslaget och alla vännerna där och kulturen vi hade där och staff och coacher. Det är där som jag verkligen har fått leva basket liksom. Det är där det verkligen har varit extra roligt att vara med, och det är därför jag aldrig har tackat nej och alltid velat vara med landslagsbasket, det är det finaste jag har gjort, det är det bästa jag har gjort, och ja, jag älskar landslagsbasket. Och är jättestolt att jag har fått vara med i över 10 år och representera Sverige. Det kommer jag med mig för alltid och jag är väldigt stolt och glad för det.
Vad är favoritminnet från åren i landslaget?
Alltså, det finns så många, men alltså, de här feta matcherna i Stockholm har ju alltid varit alltså, lite extra. Sin egen stad i de här coola arenorna och så mot bra lag och matchen mot Turkiet i Globen, då fick jag ju spela mycket också och gjorde det väldigt bra, så, och hela familjen, hela släkten och vänner och sånt här sitter där, och det är nog ett av de bästa minnena. Men sen alla de här resor, jag satt och pratade med Martin och Anton om det i bastun efter sista kvartsfinalen. Absolut att man romantiserar och det har varit jobbigt, men alla de här resorna när vi har haft 6 timmars layovers i vissa flygplatser och man bara mår skit och allt sånt där, det liksom kan man blicka tillbaka på nu och kanske förstå att det är det som knöt ihop oss och gjorde oss så, trots alla förluster och allt det här, det har alltid känts roligt att vara med landslaget. Det har alltid känts som att vi fightas för varandra. Ingen har varit ego och det har varit... Jag upplever i alla fall att vi har en kultur och där alla bara trivs och tycker att det är kul att komma och bra träningar. Och ja, det är verkligen något positivt. Så det är min bild av det och jag tror att många delar den med mig. Det är klart att det finns vissa som kanske... och om man ska ta andra frågan där med ledarskapet, då det kommer ju väldigt naturligt... Och jag har aldrig liksom eftersökt det på något sätt, utan jag är ganska rak och tydlig ibland och säger liksom vad jag tycker, men utan att göra en stor grej utav det. Utan det är inte personligt, jag vill bara veta hur gör vi i de här situationerna, och då ställer man frågan och så är det många som lyssnar och alltså jag vet egentligen inte hur det har blivit så, men jag pratar och jag är oftast ärlig. Så det har blivit naturligt på något sätt.
Alex, jag har faktiskt lite till frågor till dig. Men jag vill först, Stefan har lite bråttom. Stefan, kan inte du köra ditt tal?
För jag nej, kör frågorna rakt av.
Är du säker att du...
Ja, 100%. 100%. 100%.
Okej, okay. Ja, men då vill jag ställa en annan fråga till dig. Alltså, du sa så här, Linken, att... Ja, du hatar ingen. Jag vet inte om du lyssnade på mitt avsnitt med Dino Pita, men jag minns i alla fall att alltså jag störde mig. Jag hatade inte Dino Pita, men jag störde mig på honom så fan. Jag störde mig på det också liksom, alltså du vet, ja. När vi växte upp, det var ju liksom visst, Facebook kom ju där 2008, men hängde man inte med någon från landslaget och blev inte tajt med någon där, så hade man ingen jävla koll på någon från något annat lag liksom. Och man såg alltid ut som en douche. Jag vet inte, jag har alltid tyckt att du är otroligt douchebag, fast nu fattar jag att ingen av er var douchebags liksom. Men när man förlorar massa matcher liksom, och du var ju alltid den som gnällde på domarna liksom. Jag har en fråga. Alltså jag vet inte om du minns det här, men kvartsfinal 2015, ni möter oss. Och ett tag, du minns inte det här säkert, men jag minns det som igår. Ett tag gjorde så här, varje gång ni hade 10 sekunder på skottklockan så sa jag 5, 4, 3, du vet, så ni skulle skjuta iväg bollen. Och jag tänkte jag måste bidra med något. Och någon gång så gjorde någon det i ditt lag, och då gick du till domaren och pekade på mig, och du bara han räknar ner. Minns du det?
Nej.
Du minns inte det. Det var ju du
jag
som gick fram. Ja, du bara, vad fan, de säger ju hela tiden, du vet, att de räknar ner fel. Men ja. I alla fall, jag tyckte att du var en douche, det du absolut inte, det fattar man nu i efterhand liksom. Men förstår du att ändå du har haft den bilden att du varit en störig jävel som klagar på domarna liksom?
Ja, det är klart. Ja. Det är dum. Och framförallt från mer från vissa lag än andra. Alltså det har ju också varit, alltså, jag är ju bara mig själv på planen och jag blir frustrerad och jag blir liksom så här, och det där är mitt sätt liksom att visa på att det här är viktigt för mig. Det här är ju, det är känslor, det är liksom, jag lever i den här sporten. Det är bara så jag funkar på planen. Och det blir så nu när jag sitter och tittar också, jag kan inte, kan inte hjälpa det. Och jag förstår att man tycker att jag kan upplevas som en torsdag extra mycket i Borås.
Exakt. Men
jag tror att alltså när man lär känna en och när man kan prata så här, då fattar man ju att det är inget personligt. Det är liksom, han gör bara allt han kan för att vinna en match. Det respekterar man istället. Det slår ju över dit istället.
Ja, alltså, du är där i toppen av spelare som folk har stört sig på i Borås. Axel Nordström är också där, Jocke Kjellbo. Men hade de velat komma till Borås så hade alla direkt, men kom, du vet, alltså, förstår du, det är ju den. Jag kommer ihåg när Axel Nordström liksom skulle byta från Uppsala, och då var det Borås och Luleå som slog som honom. Då ville Borås ha honom som fan, även fast varenda jävel i hallen hatade Axel Nordström cirka 2018. Alltså, avskydde honom från botten av deras själar liksom. Så när det var dags att komma till Borås, då ville alla såklart. Det är så basket funkar, och det är inget att skämmas för liksom, att man kanske har den personligheten på planen, att man rubs many feathers wrong liksom. Det är bara så sån idrotten är liksom. Innan Stefans fantastiska tal.
Shit vad du har byggt upp förväntningarna för.
Alltså det här talet får inte liksom,
nu får jag prestationsångest. Stefan är 14 bast och är i Torildshallen, och Alex kommer ut ur toaletten igen. Fan.
Ge mig Lincoln, fem bästa spelare du har mött, eller rättare sagt fem spelare där du känt, oh shit, det var ju svårt att spela försvar på.
Alltså jag har inte känt det ofta, men jag har känt liksom, tänkt på det mer på senare tid, exakt den där frågan liksom, att de här är extra, de här så här bra hade jag aldrig kunnat bli. Och jag kände det första gången med Rudy Memba, när han kom och bara, alltså wow, alltså det går, alltså det är något annat det här. Han har speeden, och han har till och med en växel till, så han kan klicka till max på mindre än en sekund, och sen har han en till, så att han verkligen kan explodera. Alltså, det var något otroligt. Sen är det Jeff Taylor.
Just det.
Också liksom monsteratlet, spelar försvar överallt, och alltså, ja, otrolig basketspelare. Och sen senaste gången jag har känt det, då var jag och Ludde Håkansson och tränade i Vällingbyhallen. Och då kände jag så här att han är så jävla mycket bättre än mig. Jag kommer aldrig bli lika bra som Ludde. Och det är egentligen de tre som jag verkligen har känt det. Men sen vet jag ju nu, liksom, alltså, jag har aldrig känt det liksom på ungdomsnivå att någon bara är så här, wow, han är så himla mycket bättre än mig. Jag hade kunnat bli lika bra som dig.
Men ge mig liksom spelare du mött från utlandet då. Det behöver inte vara svensk, utan några spelare som du... Ge mig två då. Nu har vi tre namn, så vi behöver två till spelare.
Ja,
som
du får Rudy Gobert.
När möter du honom? Är det U-landslag eller?
U-20. Nej,
det är
inte.
Ja. U-20, okej. Okay.
De körde han som målvakt. Och sen... Alltså jag tycker U18, Albert Schweitzer, Enes Kante, han var också något helt jäkla otroligt.
Christopher Ryan har berättat för mig att han var otrolig, trots att han var yngre än alla er andra.
Ja, han var så jävla bra.
Vad var det han gjorde?
Vi roterade ju position femmer på honom. Liksom. Det var ju liksom, först var det Omar, sen höll han dunka på Omar. Och sen, men Odin, Heide, let's go. Så bara dunkar sönder allting. Och sen så Tommy Hansson är frustrerad. Han går bara på bänken. Han vet inte vad han ska göra för att vi ska stoppa honom. Han bara, Kevin, let's go. Så Kevin Okot kommer in.
Fy fan.
Och han catchar den på toppen och bara tar en studs och bara smäller den hur hårt som helst. Och Kevin får feeling. Han bara, jag ska ge tillbaka. Han har fått catcha den på toppen själv i något play vi har. Och liksom ska springa en handoff eller något. Men han får feeling, för han tänker att jag är bättre än den här killen. Så han drar iväg en sjuk jävla trea. Bara boom i plankan. Utbytt direkt. Liksom, så. Det är bra jävla turnering.
Ja, Albert Schweitzer. Jag vet att Krill har berättat att han har mött... Matthew Delavedova typ och sådana här snubbar. Liksom, det är verkligen en jävla bra turnering och möjlighet att möta riktigt jävla bra spelare. Men talet, It's about that damn time, Stefan. It's about that damn time. Nu, det är ju hyllningstal. Det är ju liksom verkligen att avrunda en hel karriär. Du får fan steppa upp nu.
Nej, men vad fan. Ni gör det till något som är mycket större än vad det är. Och helt ärligt, jag hade ju såklart kunnat, och det här är inte ett tal som jag skrivit ner på något sätt, utan det här är snarare tankar och reflektioner jag har, eller som har kommit upp efter att jag har sett att du faktiskt har hängt upp skorna i björken. För du är ju liksom den spelaren, den personen, den människan i min närhet som har kommit liksom längst på ett eller annat sätt. För vi har ju känt varandra sedan vi var barn. Och därför är det här också väldigt speciellt för mig. Och det här kommer inte vara en... eller det jag kommer säga kommer ju såklart inte... Det kommer ju beröra delar av din karriär. Men det är inte så här, tack för det du har gjort i landslaget. Utan det här är väldigt personligt. Mm. Så jag hoppas att du tar till dig det jag säger. För det... Det här kommer verkligen från hjärtat, och det är såklart att det är speciellt, och det är inte bara för att jag får gästa Nick Sörna igen, utan också för att jag får den här möjligheten då att hylla en av, i alla fall för mig, de största svenska basketspelarna någonsin. För det är du för mig, och det är du, Alex. Och för vissa så är Alexander Lindqvist en ligaspelare, för andra en landslagsspelare med 60-tal A-landskamper och som har bidragit med, vi har ju gått igenom det, 7 helvetes insatser i den blågula landslagströjan, men för mig så är du, Alex, så jävla mycket mer. Och förutom då att du är en person som jag har känt då, som jag precis har sagt, i kanske 20 år snart, och förutom att vi är vänner, så är du framförallt Täby Alex, och det är den spelaren som jag har nämnt tidigare, och den spelaren då som jag jagade som tonåring, som jag tävlade mot utan att du kanske hade någon susning om att jag faktiskt gjorde det. För du var den oslagbara, och du var Alexander den fucking store. Det var otroligt. Och jag har nog aldrig sagt det här till dig, men du var liksom en av mina allra största drivkrafter. Och det är kanske konstigt att säga det till dig nu när det har gått så pass många år, men jag tycker ändå att det är jävligt fint. Och jag nämnde också tidigare när vi mötte varandra där i Vasalundshallen, och du har liksom varit min drivkraft från då, för då inser man ju liksom hur dålig man är och hur långt man har kvar tills man faktiskt kan tävla på riktigt. Och fram till din sista match mot Solna Vikings i Täby-tröjan. Jag vet inte om du minns det här, men det var, jag tror att det kanske var din första match tillbaka efter korsbandsskadan. När du drog korsbandet första gången, eller du kanske bara har dragit korsbandet en gång.
Nej, det var alltså operation där, tänker du.
Det kanske var operation, för vi var väl typ... Det var hoppa knä. Jag trodde att det var korsband. Men det var alltså den sista gången jag och du mötte varandra.
Aha.
Sjukt. Och det är väldigt viktigt för mig också att säga att jag var ju liksom aldrig avundsjuk på dig. Jag var aldrig missundsam, utan tvärtom, du var nog det absolut närmaste som en pojkspoling, som en ung Stefan kunde komma, en förebild i min egen ålder. För likt kung Louis, och då menar jag absolut inte en av dina söner, utan orangutangen i Djungelboken, så vill jag ju bara bli en man, en människa som du, och kunna allt du kan. Och jag väljer inte bara att hylla dig för dina imponerande meriter på planen, utan också för att hedra din närvaro bortom basketplanens linjer. För vare sig du har förstått det eller inte, har du alltid trott på mig. Och du trodde på mig när jag skrev och hörde av dig. Du trodde på mig när Gnaget grundades, när spelare värvades, när framgångar skördades, och inte minst då när bänken x antal gånger har fått agera opinionsbildare i Basketsberge. För då har du också många gånger hört av dig till mig, och det vill jag tacka dig för, Alex. Det har betytt otroligt mycket, inte bara för att du har hängt med i stora delar av mitt liv, utan för att du, i egenskap av den du är, också har varit en person som har trott på mig. Och det är inte såklart bara mig som du har påverkat under alla de här åren. Det är lagkamrater, det är andra vänner, ledare, funktionärer, supportrar, Sveriges bästa basketblogg, Nicks blogg. Och vi har alla känt det. Och det spelar liksom ingen roll vem du snackar med i vårt avlånga land. För alla kommer att skriva under på att du är en förebild. Att du är en fantastisk människa. Att du är en gentleman och framförallt en underbar vän. Och i mångt och mycket så har du lyckats liksom med det absolut svåraste en idrottare kan göra. Och det är att vara en mästare både på och av planen. Så hatten av för dig. Hatten av för de bedrifterna och för den du är. Och vi ska såklart inte glömma alla de här grejerna som vi dels har gått igenom i det här avsnittet, men som också har gjort dig till den ikonen du faktiskt är. Och det är SM-gulden, skottfinten, landslagsbragderna, alla tusentals, känns det som, ungdomslandskamper. Och fan, sträck på dig, du är en del av svensk baskethistoria, Alex. Och allt har såklart inte varit en dans på rosor, det ska gudarna veta. Skador har genomlidits. Och likt Dante har du vandrat igenom både helvetet och skärselden för att ta dig hela vägen till paradiset och det att få vara med din familj. Och jag unnar dig verkligen det privilegiet. För basket är jävligt kul, jävligt intressant. Det är hur bra som helst att utöva på absolut högsta nivå. Men det måste också vara en otrolig lättnad att slippa de långa bussresorna, alla träningar i tid och otid. Att alla hela tiden måste anpassa sig efter lagets spelschema, efter din klocka. Och allt som liksom en proffskarriär innebär för en småbarnsfamilj. Och nu är det här. Nu är du fucking här. Och för mig så har du betytt oerhört mycket. Och jag vet att ingen annan har den enskilda relationen till dig som kanske jag har. Men jag hoppas verkligen att alla minns det du har gjort. Och det du har bidragit med. Vem du är. Och vad du har betytt för basketen i Täby, i Stockholm, i basketligan, i landslaget, i svensk basket i stort. Och hade jag haft ett glas just nu så hade jag höjt det. Och kanske till och med fällt en liten, liten tår. För du är banne mig värd alla blommor i hela världen. Tack för din gärning, Alexander Lindqvist.
Tack Stefan.
Fan, det där är ju, det där är ju bättre än Braveheart. What the fuck, det, alltså, det är ju gåshud på det här. What the...
Jag sitter ju och bölar här nu. Tack.
Va? Alltså Stefan, det där var ju fan det sjukaste. På riktigt, den dagen jag dör vill jag att du ser sista hej då. Vi bokar in dig. Det där var ju fan riktigt jävla bra alltså. Ja, otroligt. Otroligt.
Jävlar tack, alltså. Verkligen.
Fan, bra summerat alltså. Bra summerat och bra sammanfattat.
Och tack till er båda som har lagt ut och alltid liksom brinner för basketen och vågar säga vad ni tycker. Även om alla inte uppskattar det. Liksom. Jag pratar heller med någon som är ärlig, även om det kanske är tuffa saker någon säger. Och ni brinner för basket och ni spelar in er podd varje vecka och ni liksom... Ni hjälper till med att göra basketen bättre och finare och mer uppmärksammad och liksom omvandla det till en produkt som kommer explodera om några år ännu mer än vad den redan gör just nu. Och det är som alltså på den här nivån att det bara finns någon som bryr sig. Det är otroligt, det är fantastiskt. Och stort tack till er och hela era team, hela ert squad och för allt ni gör och skriver och kämpar också för basketen.
Tack broder. Tack broder. En sista grej när vi avrundar. Du coachar dina barn, har ju förstått det, i Täby Basket.
Yes.
Procentuellt sett, hur stor är sannolikheten att vi ser Alex Lindqvist, SBL här, sidlinjen? Är det 0,2% eller är det liksom 6% eller 13%? Vad tror du?
Just nu, alltså 0,2 då i så fall, den lägsta. Jag kommer aldrig stänga dörren helt, men jag är inte sugen på att börja coacha på
nej, jag förstår. Den
nivå än.
Vi jobbar in IT-konsultjobben först.
Exakt.
IT-konsultjobben, pappa på heltid och sen så får vi se vad som händer.
Ja.
Yes.
Men det är fantastiskt roligt och jag kommer fortsätta följa basket och om det är kids där ute eller andra proffsspelare som behöver hjälp med någonting eller kolla igenom ett kontrakt eller få en ärlig åsikt om vad jag tycker om dem eller vad de borde jobba med, skriv till mig. Jag hjälper jättegärna till. Jag älskar basket, jag brinner för basket och jag kommer alltid göra det.
Absolut, det ska jag faktiskt betona när jag lägger upp avsnittet. Att du faktiskt, jag märker att du vill gärna ta på dig den mentorsrollen bara för att hjälpa till. Det är otroligt schysst och ungdomar behöver det faktiskt. Kanske nu mer än någonsin. Det är så jävla åsikter folk har omkring sig överallt. Både liksom hemma och sociala medier. Så är det någon som är någorlunda talangfull så kan det lätt bli att många drar igen och det är ingen som har koll på någonting som rådgiver. Så jag tycker det är väldigt stort av dig. Och stort tack att du ville göra det här, Linkan. Det var jättekul. Och som Stefan sa, du har haft en enorm karriär. Otrolig profil. Och se fram emot att följa din nästa fas av livet.
Tack så mycket, grabbar. Tusen tack.
Yes.
Ta hand om
yes.
Det, Alex.
Ha det bra, boys.
Detsamma. Ha det bra.
Hej då. Hej.
Ciao.